Idag så startar vi då en ny predikoserie. Det är det där ordet man inte får säga, Per Henrik. Det där H-ordet som du sa. Hösten. Ja, men det är ju hösttermin. Nej, det är sommar, det är det. Men vi påbörjar en ny period, så kan vi säga. Och då kommer vi med den här periodens första predikoserie som vi kallar Ditt livs viktigaste val. Ditt livs viktigaste val. Den här predikoserien kommer vi hålla på med till den 13 september. Då avslutar David Ekebring den serien. David är ny föreståndare och pastor på Livets Ord i Uppsala. Och vi är väldigt glada över att han vill komma och besöka oss. Du kommer få mer information om den helgen, vad som händer då. Men vi vill fram till valet predika om vikten av att välja Jesus. Vikten av att välja goda vanor. Vikten av att välja Guds ord som källa till information. Vikten av att leva i lärjungaskap. Och vi tror att det finns viktiga val för dig och mig att göra. Jag vill börja min predikan idag med ett erkännande. Och nu tittade alla upp, såg jag. Vad härligt. En bekännelse. Jag är dålig på att ta med mig matlåda till jobbet. Jag vet inte om det är någon mer än jag som är det, men jag är dålig på det. Jag är dålig med att ta med den hem om jag har tagit hit den. Jag kom på att nu ligger det lite pastasallad där ute sedan i tisdags. Titta inte på den, men den är min. Men jag får liksom inte in det där i min dagsrutin dagen innan att liksom göra en matlåda och så ta med den. Detta får till följd att jag någon gång varje vecka ger mig ut på stan för att köpa en korv. Någonstans. Och om jag vid lunchtid passerar Pia Gels kontor här uppe, då kan jag få höra lite halvhögt inifrån så där: ska du köpa korv? Kan man få höra. Därför hon vet vart jag ska då. Billig korv kan man köpa på Biltema, på Ikea och på Hemmahallen. Men om man vill slå på riktigt stort, och om jag vill slå på riktigt stort, jag åker inte till någon av de här mackarna, för de korvarna gillar jag inte så bra. Men då kan man åka till Sibylla på Rosenlund. Och det här är ju inte public service, jag behöver inte säga att det finns fler korvställen. Jag åker till Sibylla på Rosenlund och då kan det låta så här apropå att göra ett val. Jag kommer in där och säger: hej, jag vill ha en korv. Ja, då tittar de på mig och säger de: grillad eller kokt? Då säger jag: grillad. Ja, då säger de: bröd, mos eller pommes? Ja, då säger jag: mos. Ja, och sen säger de: senap på ketchup. Ja, då säger jag: ja, men både och. Okej, ska senapen vara stark eller söt? Ja, men den kan vara stark, säger jag då. Eller kanske söt, ja, något sånt. Och ska du ha krydda? Ja, jag vill ha krydda. Okej, grill eller dill? Och förresten, ska senapen vara på korven eller på moset eller både och? Ja, men den kan vara bara på korven, säger jag då. Sallad och grönsaker? Ja, bara grönsaker. Tomat och gurka? Ja, det kan vi ta gurka. Ha hackad eller skivad, säger de då. Dricka? Ja, jag kan ta cola. Okej, vanlig eller zero, säger de då. Burk eller mugg brukar de säga sen också då. Och sen äta här? Ja, men jag tar med mig det. Okej, vill du ha bestick i påsen? Ja, det vill jag ha. Och vill du ha påse förresten? Jo, men jag vill ha påse, det vill jag ha då. Och sen när man till slut ska betala så frågar de: swish eller kort? Och sen när jag tror att allting är klart så säger de: vill du ha kvitto? Om du var med nu, det är alltså 19 val för att jag ville ha en korv. 19 stycken val. Våra dagar och dina dagar, nu kanske inte de är fyllda av korvbeslut, men dina dagar och mina dagar är fyllda av massa beslut vi tar hela tiden. En del är triviala, en del är små, en del liksom är såna där val som vi kanske gör av tradition, eller vi bara gör dem, ost, skinka, ketchup, senap, såna där val som egentligen inte har så stor betydelse. Andra beslut är ju större. Utbildning. Vi fick be för några ungdomar här idag som ska kanske flytta och som ska börja en ny inriktning i utbildning och arbete eller studier. Alltså en del val är mycket större. Utbildning, bostad, livskamrat, yrke. Ja, men alltså stora beslut som kanske påverkar dig och mig i hela livet. Ketchup eller senap, ja, men det påverkar mig kanske en halvtimme eller något sånt där. Men de här andra besluten kan påverka mig hela livet. I psalm 32:8 så läser vi några fantastiska ord. Det är Herren som säger till dig och mig: jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Och nu skulle jag ju kunna sagt så här: ni som är min ålder, börja sjung. Men det behöver ni inte göra. Den här finns ju sånger på, som åtminstone när jag sjöng när jag var ung då. Tänk dig att kunna få råd och vägledning från Herren själv. Och då talar jag inte om ketchup och senapvalen, utan kanske de där lite större valen. Va? Universums skapare vill vägleda dig och ge dig råd. Och så säger han också att hans öga ska vaka över dig. Hur känner du för det? Att ha ett vakande öga över dig. I min predikoförberedelse så stannade jag vid den här versen. Lite för länge känner jag. Jag ska låta mitt öga vaka över dig. Inte jag ska låta mina ögon vaka över dig. Och jag börjar fundera på, varför står det öga här? När det i psalm 33 står om Herrens ögon. Och så börjar jag läsa, ja men på de allra flesta ställen, eller väldigt många ställen i gamla testamentet, så talas det om Herrens ögon som skådar ner över jorden, eller som ser dig eller vakar. Men på några ställen står det om Herrens öga. Är det en mening i det? Eller har det bara blivit så? Ja, jag vet inte. Säger Herren så där milt, jag ska låta mitt öga vaka över dig. Eller säger jag ska låta mitt öga vaka över dig. Jag vet inte. Kanske det är både och här. Jag vet inte hur det ska vara. Läser man vidare i psalm 32 och läser vers 9 så blir det lite mindre poetiskt än den där åttonde versen. Det står, var inte som en häst eller mula som saknar förstånd som måste tämjas med töm och betsel om de ska komma till dig. Det har inte jag sjungit i någon sång någon gång. Den versen tog han inte med, han som skrev den där melodin till nummer 8 då. Men på ett sätt har jag kanske lättare att ta åt mig utav vers 9. För ibland känner jag mig, eller ganska ofta känner jag mig som en häst eller en mulåsna som verkligen behöver vägledning. Jag behöver liksom hjälp, korrigering, hjälp och vägledning för att jag ska hålla mig på vägen tillsammans med Jesus. Jag ska låta mitt öga vaka över dig och jag ska låta mitt öga vaka över dig. Ja, men kanske det är både och. Kanske det är två perspektiv som Herren vill ge oss här. Jag har så mycket idéer själv som människa för vad jag vill göra. Nu är inte detta ett huvudspår i min predikan, men försök att kanske ha med dig det där ändå när vi nu fortsätter. Maria och jag hade i Hälsingland, bara en liten bit ifrån Hudik, en sån där fantastisk sommarsemester. Vi har ju en liten timmerstuga 2 mil från Hudik. Och en av de veckorna blev en riktig Jesusvecka. Och jag tror att det var Herren som vakade över mig och Herren som vakade över mig, eller över oss den där veckan då. På onsdag kvällen fick vi se att på Bänkåsviken på Alnö utanför Sundsvall, och nu är vi ju inte Hälsingland längre utan nu är vi i Medelpad. Där skulle Frank och Simon Ådahl ha en kväll. Så vi åkte dit och var med på det där. En mellanting om du förstår, mellan konsert, berättarkväll, gudstjänst och förbön. Det var så mycket Jesus. Det var så otroligt mycket Jesus. Jag är så tacksam för Frank och Simon Ådahl som sjunger och spelar och har fantastiska röster och hits som de liksom bara levererar. Men det är så mycket Jesus. Så mycket Jesus. Så jag frågade Simon, gör ni det där på fler ställen? Skulle ni kunna komma till oss? Det här var alltså på onsdagen. Dagen efter, då ringer hans manager och säger, jag hörde att du var intresserad. Och jag sa, kom igen i augusti, jag har semester just nu. Så vi får se om vi skulle kunna få hit dem under året också då. På lördagskvällen samma vecka, då åkte vi till Dellenbaden. Nu är vi i Hälsingland igen, utanför Delsbo. Och då var Roland Utbult och Marie Nylén där och hade en helg. Och vi var med på lördagskvällen där Roland sjöng sina sånger. Och Marie Nylén hade en betraktelse eller en predikan. Fantastiskt! Så mycket Jesus! Så otroligt mycket Jesus. Från Roland Utbult, riksdagsledamot som står där och förkunnar med sina sånger och sitt mellansnack. Och så Marie som hade en riktigt, riktigt bra predikan. Så mycket Jesus. Så på söndagen sen så funderade vi på, ska vi gå på gudstjänst någonstans? Och så började vi titta lite grann och så såg vi sånggudstjänst, eller ekumenisk sånggudstjänst i baptistkyrkan i Hudiksvall. Ja, men vi åker in. Och när vi då kommer dit så är det gemensamt för baptist, för pingst och för missionskyrkan. Vi blev väldigt fint välkomnade utav pastor Seth Nilsson. Och så visade det sig att det var sångabesök ifrån pingstkyrkan i Bår utanför Värnamo. Så då kände vi oss hemma. Stefan Järnsand, Jenny Rydén och Ronny Andersson höll i sången och förkunnade. Det var så mycket Jesus. 2 timmars gudstjänst, lovsång, bibelläsning, tungotal med uttydning, profetisk delgivning, förbön och mycket, mycket Jesus. Alltså det var sån vecka för oss. Det var sån Jesusvecka, liksom nästan dag efter dag efter dag. När vi bara blev påfyllda av allt det där som man hade att ge oss när det handlade om att gå med Jesus. Jag tror att vi behöver varandra. Du och jag behöver varandra. Vi behöver få liksom den där korrigeringen och vägledningen att det handlar om Jesus. Det handlar om Jesus. Först och främst handlar det om Jesus. Ska vi slå upp Matteus 11 och 28 och så ska vi ha det som utgång för predikan. Alltså det är nu min predikan börjar, bara så du undrar. Någon sa amen och någon suckar, men det är helt okej. Matteus 11 och 28. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Jag läser den igen. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Den gamla översättningen står det så ska jag skänka er vila. När vi lyssnade på Roland Utbult och på Marie Nylén i somras och hon hade en minipredikan så gick den rakt in i mitt hjärta. Och hon liksom la upp den omkring ett ord eller en slags pedagogisk form där som jag vill hämta inspiration ifrån idag. Och om du tycker att det finns någonting vettigt i det jag säger idag, då får du tacka Marie Nylén. Och om du tycker att det där var väldigt urvattnat, då får du liksom säga att jag har förstört en bra predikan av Marie Nylén i så fall. Men hon började så här och jag vill göra det likadant. Det finns ett ord som vi så ofta använder. Vi använder det i vår familj. Du använder det säkert i din familj eller kanske med dina vänner eller med dem som du umgås med. Vi har använt det i vår familj sedan barnen var små. När de var tonåringar och nu när de är vuxna också så använder vi det ordet i relation och liksom i konversation med våra barn. Maria och jag säger det ordet till varandra varje dag. Vi säger det till vårt lilla barnbarn Hugo när vi ser honom ganska ofta. Vi säger det när vi är glada. Vi säger det där ordet när vi är på fest. Vi säger det när vi ska fira. Vi säger det också för att tillrättavisa. Vi säger det när vi sörjer. Vi säger det när vi är ledsna, när vi är nere. Vi säger det för att trösta. Vi säger det så där tvärsäkert ibland. Och vi säger det när vi inte riktigt vet. Och vi använder ordet i så många olika sammanhang. Och det är ju ordet. Det är ju det ni undrar nu. Vad är det för ord? Det är ordet kom. Kom. Alltså pröva och säg ordet kom för dig själv nu. Lite halvhögt. Pröva och gör det. Det här är inget liksom retoriskt grepp från mig nu, utan pröva du lite halvhögt och säg det med lite olika betoningar. När du är ledsen, när du är glad, när du är arg, när du är liksom, prova bara säg det. Jag hör ingenting, men ni säger väl det i tanken kanske då. Om du märker att man kan säga det på så olika sätt, alltså man kan titta på någon och säga kom. Kom hit nu. Men man kan också titta på någon och säga kom. Kom. Man kan säga det på så många olika sätt och säga, men du, kom. Kom, kom och hjälp mig. Eller kom för jag trösta dig. Eller kom hit, ja men du vet. På så otroligt många olika sätt. Ordet kom. Jesus säger kom till mig. Kom. Kom till mig. Jesus sa kom och följ mig när han mötte lärjungarna, när han kallade dem. Jesus sa kom till mig ni som är tyngda av bördor i det här bibelordet. Jesus sa kom till mig och drick. Anna-Karin predikade om det förra söndagen. Kom till mig och drick. Jesus sa låt barnen komma till mig. Jesus sa kom till Petrus när Petrus gick på vattnet till honom. Jesus säger den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Gång på gång på gång så säger Jesus kom. Kom, inte gå. Det säger han också. Men skulle du jämföra så säger han säkert fler gånger kom. Kom till mig. Kom. Och på samma sätt som vi använder det där ordet kom på olika sätt i olika sammanhang till olika personer och så vidare så säger Jesus ordet kom till dig och mig vid olika skeden i livet. Kanske med lite olika betoning till dig och mig. Idag säger Jesus, kom till dig som behöver tröst. Han säger kom. Kom till mig. Jag kan ge dig tröst. Jag har någonting för dig. Men Jesus säger också kom till dig som behöver tydlig vägledning. Kom ska jag visa. Kom. Jag kan göra det här. Kom, säger han. Men Jesus säger också kom till dig som kanske står inför ett svårt beslut. Och säger han kom. Kom. Jag vill ge dig en vägledning. Jag vill visa. Jag vill vara med dig i ditt beslut. Kanske behöver du korrigering. Jag talar till dig som är troende. Talar till dig som följer Jesus. Kanske det är så att du är här idag som nästan behöver en uppsträckning i din tro. Jag talar lika mycket till dig som till mig. Jesus säger kom. Jag tror att du är här idag. Kanske här i kyrkan eller kanske du lyssnar via webben. Du är här idag och du vet att du är på väg åt fel håll. Du vet det. Utifrån din tro, utifrån dina övertygelser, utifrån din bekännelse så vet du att du är på väg åt fel håll. Du vet att din tro har svalnat och att din efterföljelse egentligen inte är där den borde vara. Och det beror inte på omständigheter och saker som plötsligt har hamnat liksom i din famn, sånt där som du inte kan kontrollera, utan du vet att du medvetet har prioriterat ner relationen med Jesus och din lärjungavandring. Jesus säger kom. Kom till dig idag. För varje dag, för varje situation så finns det ett kom till mig från Jesus. Jag tror också att du finns här idag eller lyssnar på webben där Jesus säger kom. Och då handlar det om din kallelse. Det handlar om din lärjungavandring. Förr sa vi att vi liksom skulle ut på fältet för att tjäna Herren. Och här tror jag att det rör sig någonting i din tanke, i din känsla, i din liksom fundering. Jag tror att det finns ett kom där Jesus säger det finns så mycket jag vill göra tillsammans med dig. Det finns så många människor som behöver tala som Jesus. Det finns så mycket att göra i Guds rike. Kom, kom. Jag vill jobba tillsammans med dig. Finns ett kom. Jag tror du finns här också eller också så lyssnar du. Det handlar om din kallelse. Det handlar om din efterföljelse och din tjänst. Kom och bygg riket med mig, säger Jesus. Kom till mig. Vad stod det sen? Alla. Kom till mig alla. Alltså här stannade jag upp och studerade den grekiska grundtexten och döm om min förvåning när alla betyder alla. Det betyder alla. Så svårt var det. Kom till mig alla. Och nu var det några som log när jag sa så där. Men alla i den här texten betyder just alla. Kanske du som då har vandrat under en period med Jesus. Kanske du har varit lärjunge några år eller många år. Och då kanske du känner igen dig i det jag ska säga nu. Lyssna. Jag är på en bra gudstjänst, kanske ett bra väckelsemöte eller på en gospelkonsert, ett bra bibelstudium. Och så lyssnar jag till en talare, till en appell, till en predikan, till en utmaning. Någonting som jag lyssnar som jag känner det där går rakt in i hjärtat. Bibelordet förklaras bra, det finns en tydlig linje och liksom det är lätt att förstå. Man känner det här tar tag ordentligt. Och så sitter jag och tänker, nu borde Kalle ha varit här. Nu borde Pettersson ha varit här. Nu borde grannen ha varit här. Nu borde ju hon ha varit här. Nu borde han ha varit här. Och så har det där på något sätt bara passerat förbi mitt hjärta. Utan att jag tänker det där är någonting för mig. Utan jag tänker det där är ju någon annan. Någon annan borde höra det här. Och så kanske det är. Men samtidigt så är det så ofta som det liksom bara ungefär som att jag är färdig. Jag behöver inte det här, men jag kan ge det till någon annan. Och så missar jag att ordet, budskapet faktiskt också handlar om mig. Jesus säger, kom till mig alla. Eller så kanske det är av ren stolthet att jag vill visa att nej, men jag behöver inte det här idag. Jag är klar. Jag är färdig. Det här är för någon annan. Jag har kommit upp till en annan level. Jag är liksom på ett annat plan. Eller så tror vi att det är likadant i Guds rike som det var under fotbolls-VM när de hade hydration break eller någon annan paus, och så visade de stjärnor på läktaren eller gamla avdankade fotbollsspelare som hade liksom lagt av sin karriär för flera år sedan. De satt där och smuttade på en drink eller åt någonting gott. Ungefär som att man liksom blickar ner på planen. Jag har gjort mitt. Jag har gjort mitt. Nu ska jag vila. Vet du, det finns ingen VIP-läktare i Guds rike. Ja, då kan man ju säga att det bara finns en VIP-läktare i så fall. Men det finns ingen läktare där du och jag kan sitta och titta ner på de andra och tänka, nu har jag gjort mitt. Jag har haft min karriär. Nu är det någon annan som får göra det. Kom till mig alla, säger Jesus. Kom till mig alla. Jag är frälst. Jag är fylld med den helige ande. Jag talar i tungor. Jag är samtalsledare, jag är själavårdare, jag är församlingsledare, jag är pastor. Men jag behövde 3 påminnelser på en vecka. 3 Jesus-påminnelser på en vecka för att liksom hålla mig på vägen. För att liksom förstå, jag just det, du är här, du är med mig. Jag har inte semester från dig, Jesus. Jag behövde 3 påminnelser. Kom till mig alla. Vi är alla behovets barn. Vi behöver komma till Jesus. Jesus står på din sida och jag behöver bli utmanad, ledd i lovsång, för förbön, bli profeterad för, bli korrigerad, bli utmanad. Vi behöver det alla. Kom till mig alla. Alla ni som arbetar. Alltså, när man tittar i studiebibeln på det grekiska ordet här, ja, då betyder det ju arbeta, precis som alla betyder alla. Kopos, arbetar, betyder slag och ansträngning. Men också följden av ansträngning, att bli utmattad. Så som att man har blivit mörbultad. Är det någon som inte vet vad mörbultning är? Får jag se? Mörbultning. Alltså, att bulta ett köttstycke mört, man har som en kötthammare eller vad det kallas för, så slår man på det för att det ska bli riktigt, riktigt, riktigt sådär mört. Inte mört, utan mört. Och sådär. Och det är liksom hemligheten när man läser en del recept, att man ska slå på köttet och liksom möra ut det. Och så använder vi det där ordet för att vara mörbulta. Det är som att jag har fått slag på mig hela tiden. Det här ordet arbeta rymmer den dimensionen. Det är som att du har liksom fått slag på slag på slag på slag. Du är mörbultad. Kom till mig alla ni som är mörbultade. Man kan vara mörbultad rent fysiskt efter hårt arbete, kroppslig ansträngning. Fråga min fru, hon drog upp 1000 spikar häromdagen eller vad det var från golvet som vi skulle byta. Hon var mörbultad. Men man kan också vara mörbultad i sin tanke, i sin känsla, i sitt intellekt. Det behöver inte handla om någon slags fysisk eller psykisk svaghet. Alla ni som arbetar. Men man kan vara mörbultad därför att man står inför en sån stor utmaning. Kom till mig, säger Jesus, om du har hög ansträngning. Kom till mig, du som är mörbultad. Kom till mig, du som arbetar och ni som är tyngda av bördor. Att vara tyngd av börda. Du vet, att vara mörbultad eller att utsätta sig för en ansträngning, det kan vara sånt som går över. Men att vara tyngd av en börda, det är någonting annat. Att liksom böjas ner under en börda och jag klarar inte av att resa mig känslomässigt, intellektuellt eller fysiskt. Ibland hamnar ju vi i situationer med ansträngning, men vi vet att det går över. Per Henrik och Desiree och Maria och jag, vi gick upp för Skuleberget ovanför Härnösands, eller ovanför Höga Kustenbron. Det var en ansträngning, stora stenar och allt möjligt och så vidare. Men uppe på toppen så finns det ju en kaffestuga med fika och glass. Alltså, det kan vara en ansträngning ibland i livet för en tid, men vi vet att den går över. Ja, det fanns te också, det gjorde den naturligtvis. En ansträngning som går över. Men här talar Jesus om du som är liksom böjd, du som är så sliten så att du inte kan resa dig upp. Du är tyngd under en börda. Han talar till dem som är på gränsen av utmattning. Jag orkar inte längre, det går inte mer. Kom till mig, säger Jesus. Om du är här idag som lever under en sån börda, vad det nu än kan vara, men du känner igen det där när jag säger det, så kan du direkt definiera vad det är. Om du är här idag så har Jesus en hälsning till dig. Och det är att han säger: kom till mig. Kom till mig. Kom till mig med din börda. Jag ser dig, jag känner dig, jag vet hur du har det. Jag vet vad det är för börda som är lagd på dig, eller som du själv lägger på dig, eller som du har hamnat i. Jag vet vad det är för börda. Kom till mig. Och när Jesus säger det så är det inget sånt där glättigt liksom. Ja, men kom. Det är inget sånt där liksom en klapp på axeln, utan när Jesus säger det, då är det han som bar världens synd på sina axlar. Han som verkligen var böjd. Han som verkligen blev nedtryckt. Det är han som säger till dig: kom till mig. Kom till mig. Eller för att säga det med Scott Wesley Browns ord när han skrev den där låten I Will Carry You. Den låten som Mikael Järlestrand har översatt och sjunger på svenska. Om han bar hela skapelsens tyngd på sina skuldror, vet jag, min broder, han kan bära dig. Om han bar hela skapelsens tyngd på sina skuldror, vet jag, min syster, att han kan bära dig. Min bror och min syster, texten idag är till dig. Kom till mig, säger Jesus. Ge inte upp. Och så fortsätter texten: så ska jag. Inte kom till mig och gör, kom och fixa det här, kom och gör det här, utan kom till mig, så ska jag. Det där är det fina i kråksången, höll jag på att säga. Det är det fina i evangeliet. Gå nu inte ut och lägg ut på Facebook att jag har kallat evangeliet för kråksången. Men det är det där fina i evangeliet, att när du kommer till Jesus så tar han initiativet. Frälsningen, efterföljelsen, bönesvaret börjar aldrig med mig. Det börjar aldrig med mig, det börjar alltid med Gud, det börjar alltid med Herren, det börjar alltid med den heliga andes maning, det börjar alltid där. Kom till mig. Min uppgift är att komma, och när jag kommer så säger han, och så gör han, och så skapar han. Det handlar inte om vad du har gjort, det handlar om vad han har gjort. Det handlar inte om vad du ska göra, det handlar om vad han ska göra. Så ska jag ge er vila. Och slår du upp det där ordet på grekiska, vila, vet du vad det betyder? Det betyder vila. Nu har du lärt dig grekiska. Det betyder vila. Alltså, jag gillar ju de där orden som vi tar det sen. Vi gör det imorgon. Jag tycker de känns trevliga. Och nu kommer mitt Q-ord till lovsångsteamet. Jag kan inte fatta att ordet chilla kom in i Svenska Akademins ordlista för en först år 2006. Chilla. Ta det lugnt. Ja, men när Jesus talar om vila, då är det någonting annat än att chilla, att softa, att ta det lugnt, att liksom bara liksom hänga lite grann så här. Därför Jesus är Guds son, Jesus är Gud själv. Gud skapar genom att tala. Var det ljus och det blev ljus. Jesus skapar genom att tala. Så när han säger jag ska ge dig vila, då skapar han ett utrymme för den vilan. Då skapar han det. Du ser inte det, men han ser det och han skapar, för han är Gud. Och när Jesus säger vila så skapar han vila. Var det vila och det blir vila för dig. Med gudomlig auktoritet tar Jesus bort oro, tyngder, problem, utmaningar. Med gudomlig auktoritet talar han och skapar ett utrymme för hans heliga ande, för hans frid, för hans ro, för hans barmhärtighet att liksom finnas hos dig. Han ger dig vila. Han har makt att skapa paus. Han har makt att skapa utrymme. Han har makt och vilja att avsluta det som tynger, för han skapar när han talar in i ditt liv. Ja, nu har det gått en hel predikan, David, säger någon, och du skulle tala om mitt livs viktigaste val. Du har inte sagt någonting om vilken valsedel jag ska stoppa ner eller hur jag ska göra. Men då måste jag säga att jag tycker att du har lyssnat lite dåligt. Nu var ju det här ett retoriskt grepp. Jag sa vad du tänkte och sen så gick jag emot det du tänkte. Det är ju ett snyggt sätt att göra det, eller hur? Men ditt livs viktigaste val, ditt livs viktigaste val handlar om att komma till Jesus. Inte att göra det och det och det, utan att komma till Jesus. Om några veckor är det ju riksdagsval och regionval och kommunval, och du ska naturligtvis gå och rösta på det du vill rösta på utifrån dina övertygelser och dina värderingar. Kan vi komma överens om det, att alla som har rösträtt går och röstar, så säger vi ja. Bra, tack. Och om 4 år ska du göra samma sak igen. Om 8 år ska du göra samma sak igen. Om 12 år ska du göra samma sak igen. Men de där valen, de är viktiga. Men ditt livs viktigaste val, det som kommer att påverka ditt liv och din omgivning så mycket mer, det är att du kommer till Jesus. Oavsett vilken situation du står i, att du kommer till Jesus. Så ditt livs viktigaste val som du behöver göra varje dag och också den här dagen, det är att komma till Jesus. Och idag är det en perfekt dag att göra det. Så låt mig få avsluta med att läsa den där texten igen. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Kom till Jesus. Vi ber. Tack Jesus Kristus att du är här just nu. Tack för nåden att få komma till dig. Hjälp mig att förstå. Hjälp oss att förstå att det är till dig vi ska gå. Herre, jag går så ofta någon annan väg. Det är som att man behöver lägga betsel och tömmar. Betsel i min mun och tömmar som en åsna eller en häst för att jag ska fatta. Hjälp oss, Herre. Hjälp mig. Och nu vill jag be för min bror och min syster. Herre, hjälp oss att komma till dig. Hjälp oss att lägga av det som vi behöver lägga av. Nu ber vi Jesus Kristus att du skapar vila, utrymme, rekreation. Skapa det i vår tanke, i vår känsla, i vår person. Herre, det ber vi om. Tack Jesus att du har gjort det på det sättet. Att vår del är att komma och sen ska du. Tack för det, Herre. Amen.